Det är som sagt domsöndagen idag. Nu vet inte jag hur det var för er. Men när jag var barn så var domsöndagen en söndag man inte gärna gick till kyrkan. Det var tungt, det var jobbigt och inte minst var det lite svåra texter tyckte jag. Jag vet inte om det har blivit enklare. Texterna är fortfarande ganska svåra. Men jag tror att storhet i himmelriket, det är någonting som mäts genom små handlingar av vänlighet. Storhet i himmelriket mäts genom små handlingar av vänlighet. Den här söndagens evangelietext är hämtad från Matteus evangeliets 25 kapitel. Och jag läser för oss. Och jag byter plats tror jag, för det här var lite jobbigt. Så. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sen ska kungen säga till dem som står till höger: kom, ni har fått min faders välsignelse och överta det riket som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kom de rättfärdiga att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig? Eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står till vänster: gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också det att fråga: Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig? Eller hemlös eller naken eller sjuk? Eller i fängelse och lämna dig utan hjälp? Då ska han svara dem: sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Amen. På landet så minglade får och getter under dagen. Och på natten så var de ofta åtskilda. Fåren, de tålde den svala luften, medan getterna, de måste samlas för att de skulle kunna få någon värme. Och här använder sig Jesus av den här mycket vanliga bilden. Och han använder dess symbolik. Och precis som det är i hebreisk poesi så finns det inte några gråzoner. Bilden är kraftfullt målad i svart och vitt. Skillnaden mellan får och getter, den är lätt för alla att urskilja. Och de rättfärdiga, företrädda av fåren, de identifieras på tre sätt. De rättfärdiga gav åt andra med små enkla handlingar av vänlighet. Att ge någon att dricka, någon att äta, kläder att bära eller ett besök. Ja, det är ju enkla, grundläggande saker. Ingen pompa, ingen prestige. Guds anhängare, de identifierades inte genom att säga Herre, Herre. Och upprepa en massa verbala uttryck för sin tro. De känns igen på sina handlingar för sina medmänniskor. År 1920 så blev Louis Laws direktör på Sing Sing-fängelset. Inget fängelse var tuffare än Sing Sing på den här tiden. Men när Laws pensionerades 21 år senare så hade det här fängelset blivit en mycket mänskligare institution. Lås han gav sin fru äran för det. Catherine Lås, hon var en ung mor med tre små barn när hennes man blev fängelsedirektör. Alla varnade henne för att hon inte skulle sätta sina fötter innanför fängelsets murar. Men det hindrade henne självklart inte. När fängelsets första basketmatch hölls så gick hon in i hallen och hon satte sig ner tillsammans med de intagna. Och hon insisterade på att bekanta sig med dem. Och hon upptäckte en dömd mördare som också var blind. En gång när hon besökte honom så frågade hon honom om han ville lära sig punktskrift. Han visste inte ens vad det var. Men Katrin lärde honom. Och exemplen var fler. Och många sa att Katrin Lås var Jesu kropp som fick liv igen i Sing Sing mellan 1920 och 1937. När Katrin omkom i en bilolycka så var sorgen stor. När vicedirektören kom till jobbet dagen efter så möttes han av en stor mängd fångar precis vid fängelsets port. När han kom närmare så såg han tårar och sorg. Han visste hur mycket de älskade Katrin och han sa till dem, ni kan gå. Men se bara till att ni är tillbaka ikväll. Portarna öppnades och en mängd dömda män gav sig av utan vakter. Och de gick hem till Katrins hem för att ge henne en sista hälsning. När kvällen kom var alla tillbaka igen. Varenda en. De rättfärdiga, de använde sina resurser för att vara till välsignelse. Det som slår mig i den här scenen, det är hur de på vänster sida är däråt, försöker ursäkta sig genom att påstå att de inte hade haft någon möjlighet att göra något gott. Och de frågar i en ton av sårad oskuld. Ja men herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig, hemlös eller naken, sjuk eller i fängelse och har lämnat dig utan hjälp? Och kungen svarar, sannoliken vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Precis som i den tidigare liknelsen om de 10 jungfrurna som Per predikade över förra veckan. Precis på samma sätt är det i den här berättelsen. Det är inte så mycket orätt som väcker den strängaste kritik, utan en underlåtenhet att göra gott. Precis som dörren stängs för jungfrurna, så får inte de till vänster vara med för sin underlåtenhet att lägga märke till de många möjligheter till att visa vänlighet som de har fått. Och jag påminns om historien i Bibeln om den rike mannen och hans lador. Han fick riklig skörd, men han fick inte plats med allt i sina lador. Så han beslutade sig för att riva dem och bygga större. Men Gud sa till honom: din dåre, i natt ska ditt liv tas ifrån dig och allt du har lagt på hög. Vem ska få det? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Gud välsignar oss så att vi i vår tur ska kunna vara till välsignelse för andra. Alla har vi fått någonting som vi kan dela med andra. Om vi inte tar de möjligheter vi får att vara till välsignelse, utan slösar eller samlar för oss själva, så kommer det så småningom att tas ifrån oss. Men hur blir vi då rika inför Gud? Ja, helt enkelt genom att ge dessa välsignelser vidare till andra. Teologen Henry Drummond, han sa en gång så här: när du ser tillbaka på livet, så kommer du att upptäcka att de stunder som sticker ut är de stunder då du har gjort något för andra. Längtar du efter liv i din vandring med Gud? Ja, kanske är det dags för handling. Dags för små handlingar av vänlighet. För när vi fokuserar för mycket på oss själva, för mycket på våra egna problem, så dräneras vår andliga energi. Genom att tjäna andra på ett Kristusliknande sätt, så kan en gnista tändas i vårt andliga liv. I Jakobsbrevet så står det: en tro utan gärningar är utan verkan. Att ha en levande relation med Gud kräver mer än tro. Det kräver handling. De rättfärdiga, de överraskas av betydelsen av sina handlingar. Det verkar som att varken fåren eller getterna är särskilt förvånade över den plats som kungen ger dem. De är förvånade över orsaken som kungen ger. Och poängen med den här liknelsen tror jag vi hittar i vers 40. Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Förvåningen hos de rättfärdiga när Jesus säger det här gör det omöjligt att tänka sig att rättfärdiga gärningar är någonting man gör för att vinna frälsning. Hur de behandlade dessa minsta, det var inte i syfte att bli godkända av kungen. Fåren visar inte kärlek för att vinna himlen. Jesus är intresserad av en rättfärdighet för hela människan. En rättfärdighet som kommer från hjärtat. Sanna lärjungar kommer att älska varandra och tjäna de minsta med medlidande. Och kommer på så sätt omedvetet att tjäna Kristus. När vi svarar på andras rop, ja, då svarar vi på Kristi rop. Den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer, han uttrycker det väl i sin bok The Cost of Discipleship. Det vill säga priset för lärjungaskap. Bärarna av Jesu ord får ett sista löfte inför sitt arbete. De är nu Kristi arbetskamrater och kommer att vara honom lika i allt. Alltså kommer de att möta dem som det sänds till, som om det vore Kristus själv. De är bärare av hans närvaro. De har med sig den värdefullaste gåvan i världen. Jesus Kristus själv. Vi bär Kristus till andra i vårt hem, i kyrkan, i skolan, på våra arbetsplatser, ut i hela världen. Och jag funderar över vad som skulle hända om vi varje dag alltid var medvetna om den sanningen och gjorde vårt bästa för att omsätta det i praktiken. Vi är Jesus ambassadörer till alla andra här på jorden. Vi är hans händer och fötter för att vara till välsignelse för alla som vi kommer i kontakt med. Amen.